Hej, jag heter William. Välkommen till NinaR3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Theory of Fun for Game Design är en fackbok om speldesign av Raph Koster. Först utgiven för att förklara varför spel känns roliga och varför vissa spel håller kvar spelaren längre än andra. Boken hör hemma i genren speldesignteori och kombinerar lättillgängliga illustrationer med en tydlig idé om att spel i grunden är lörsystem. Koster menar att det som människor upplever som roligt ofta handlar om att känna igen mönster, först oregler och gradvis bemästra en utmaning. Därför riktar sig boken både till spelutvecklare och till lösare som vill först ospel som kulturell och kognitiv form. I den uppdaterade upplagan sätts tankarna in i en modernare spelvärld, men kärnan är densamma. Spel är inte bara underhållning utan också träning i att lösa. Tolka och erövra komplexa system. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, mönsterigenkänning som själva kärnan i spelgedje. Bokens mest kända idé är att spel blir roliga när det låter spelaren lära sig mönster. Koster beskriver hur hjärnan söker igenkänning, ordning och förståelse och att den tillfredsställelse som följer av att lista ut ett system ofta är det vi kallar roligt. Det innebär att ett spel inte främst behöver vara nytt hela tiden, utan att det behöver ge spelaren lagom mycket struktur för att kunna först vad som händer. Och därefter tillräckligt med variation för att nästa steg ska kännas lärorikt. Den här synen förklarar varför enkla regler kan bli djupt engagerande när de kombineras på många sätt. Den visar också varför spel snabbt kan bli tråkiga när allt redan är genomskedat. För Koster är upprepning nyttigt bara så länge den fortsätter att skapa ny insikt. När lärandet stannar av minskar också känslan av lekfull belöning. För det andra, spel som lärsystem, inte bara som regler och mul. En viktig poäng i boken är att spel inte bör först oss som statiska regelverk, utan som system som lär spelaren nu gått genom handling. Regeln i sig är inte det centrala, utan hur regeln skapar en situation där spelaren testar, misslyckas, förstör och försöker igen. Därför blir spelupplevelsen en form av undervisning, även när den inte upplevs som sådan. Koster kopplar detta till hur människor historiskt har tränat förmågor som att känna igen faror, hantera resurser och fatta snabba beslut. Det gör boken särskilt användbar för designers, eftersom den flyttar fokus från ytliga effekter till den underliggande inlärningskurvan. Ett bra spel lär inte ut allt på en gång, utan i rätt ordning, med en rytm som gör att spelaren känner att varje ny situation bygger vidare på tidigare erfarenheter. Det är därför balansen mellan tydlighet och överraskning blir så central i hans resonemang. För det tredje, balansen mellan utmaning, bemästrande och tristess. Koster är tydlig med att ett spel måste hålla spelaren i rörelse mellan det som redan är känt och det som ännu inte behärskas. Om utmaningen är för lug uppstur tristess eftersom spelaren inte längre lär sig något nytt. Om utmaningen är för hög blir frustrationen för stor eftersom mönstren inte gör att först å i rimlig takt. Därför är speldesign enligt boken till stor del konsten att dosera svårighetsgrad och progression så att lärandet fortsätter utan att bli övermäktigt. Det här är en praktisk idé som gör att känna igen i många typer av spel, från tidiga arkadspel till moderna rollspel och strategispel. Boken visar också att variation inte bara handlar om nya banor eller fiender, utan om att förändra hur spelaren tänker. När ett spel lyckas introducera en ny regel eller ett nytt hot som fortfarande gör att först L, skapas en ny våg av engagemang. Funktionsmässigt är det alltså förändringen i kunskap, inte bara förändringen i innehåll som driver upplevelsen. För det fjärde, den visuella och pedagogiska formen gör teorin lätt att ta till sig. En särskild styrka med boken är hur den använder tecknade illustrationer och korta. Tydliga resonemang för att göra teorin begriplig. Det är inte bara en stilfråga utan en del av bokens pedagogik. Eftersom den handlar om abstrakta idéer om hjärnan, lärande och spelsystem hade texten lätt kunnat bli tung. Istället använder Koster en form som själv speglar sin poäng. Den gör komplicerade tankar lätta att känna igen och minnas. Det passar också ämnet eftersom spel ofta bygger på att komplexitet görs hanterbar genom tydliga gränssnitt och återkommande strukturer. Boken är därför både en analys av spel och ett exempel på hur man kan kommunicera designteori utan att förlora lösaren. För många lösare är det just denna kombination av lättsam form och seriöst innehåll som gör att boken fortfarande citeras och rekommenderas. Den fungerar som en ingång till speldesigners språk, inte som en teknisk manual. Slutligen, en bredare syn på spel med koppling till berättelse, estetik och kultur. Även om boken sätter mekanik och lärande i centrum ignorerar den inte att spel också består av berättelse, bildspråk och känslomässiga uttryck. Koster luter dock dessa delar stor i relation till huvudidén, snarare än att behandla dem som helt visthavande orsaker till spelglädje. Det är en viktig skillnad eftersom många andra beskrivningar av spel fokuserar nästan enbart på grafik eller narrativ. Är befrågan istället hur olika element samverkar med spelarnas behov av att först o systemet. Den synen gör boken relevant även för den som arbetar med rollspel, onlinespel eller mer berättelsedrivna former eftersom det visar hur mekanik och upplevelse påverkar varandra. I en bredare kulturell mening hjälper boken också till att förklara varför spel har blivit en så viktig modern uttrycksform. Det är inte bara tidsfördriv utan strukturer där människor tränar uppmärksamhet, minne och problemlösning genom lekfullt deltagande. Sammanfattningsvis, Theory of Fun for Game Design passar bäst för spelutvecklare, studenter inom interaktiv design, kritiker och alla som vill först PLR för spel engagera på en djupare nivå. För en lösare som söker en praktisk steg för steg handbok är den kanske inte tillräcklig, men för den som vill först öra spelens logik är den mycket värdefull. Bokens stora styrka är att den tar en till synes enkel fråga, vad är roligt, och förvandlar den till en genomtänkt teori om lärande, mönster och bemästrande. Det gör den mer originell än många andra böcker i genren, som ofta fokuserar på produktionsmetoder, verktyg eller enskilda designknep. Här förlöser den istället ett ramverk för att tänka kring spel som mänskliga system för upptäckt och förstvälse. Just därför har boken fått klassikerstatus. Den är inte bara användbar för att bygga spel utan också för att lösa spel med större skärpa och se varför vissa designval fungerar bättre än andra. Om du vill stödja Raf Koster, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har löst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!